välkommen. Det här är Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. I Lukas kapitel 18 så får vi en undervisning av Jesus som handlar om bönen. Jesus, han berättade den här liknelsen för att visa hur vi alltid bör bedja utan att tröttna. Ja, det är alltså en uppmaning från Jesus. Och vi ser i Bibeln att bönen har en stor betydelse. Jag ska läsa det Jesus undervisade om här. Det var en liknelse som han framställde. Det står från vers 2. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor, ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Den här undervisningen utav Jesus, den lyfter alltså fram behovet av att bedja. Och liknelsen som han framställde, den är ju väldigt talande. För han talar om en änka som står i beroendeställning då till rättsväsendet, som innehas av en orättfärdig domare. Så att förutsättningarna för henne att få rätt, de är väldigt små. Korruptionen brukar ofta styra i de här sammanhangen. Men Jesus säger att vi bör se på den här änkan. Se hennes kamp. Se hur hon kämpar för att få det hon vet är hennes rättighet. Och då kommer frågan till oss. Vi uppmanas att bedja. Vi uppmanas att ropa till Gud. Vi uppmanas att lyfta fram olika saker, olika personer, olika händelser i bön inför Gud. Alltså, vi uppmanas att be om hjälp. Och så säger Jesus i sammanhanget här: skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Gud hör alltså våra böner. Gud lyssnar. Och det finns många löften förknippade med bönen. Vi är med också och påverkar på ett sätt som vi kanske inte förstår omfattningen utav. Gud har alltså gjort sig beroende av oss människor, samtidigt som vi uppmanas då att bedja. För att genom bönen så rör vi vid Guds hjärta. Vi rör vid saker och ting som har en stor betydelse för många olika händelser. Vi kan bedja för konungar, för överheten. Vi kan bedja för olika händelser, olika skeenden i tiden. Lyfta fram saker och ting. Och komma ihåg det här: Gud lyssnar. Gud hör. Och han kommer i sin tid att skaffa rätt. Det handlar alltså inte om våra egna egoistiska böner, där vi liksom försöker själva att skaffa oss förmåner. Nej, det här är någonting så mycket större. Det handlar om Guds rättfärdighet. Och här ser vi också att vi vill ju bli fyllda av Guds sinnelag. Att bedja efter Guds sinne och så vidare. Och så står det att Gud ska skaffa rätt till den som ropar till honom. Vem är det som ropar? Vem är det som ber om hjälp? Ja, den som är i trångmål. Den som har stora behov. Den som kanske har hamnat i en situation där man inte ser någon utväg. Men Gud säger, be, ropa till mig. Vi ska titta lite i Uppenbarelseboken. Vi ska se här hur bönen verkligen kan påverka också i stora ting som har med världshändelser att göra, apokalyptiska händelser, tidstecken som vi kan läsa om. Vi har undervisning av Jesus där han beskriver den här världen, hur den kommer att se ut i den yttersta tiden. Och så där så uppmanas vi att lyfta våra huvuden och se upp till honom. Det finns hela tiden den här kommunikationen eller relationen som flödar mellan dig och mig, alltså Guds församling och den himmelska världen. Och där är ju bönen det här som verkligen öppnar himlen för oss på olika sätt. I Uppenbarelseboken så läser vi om vad som kommer att ske på den här jorden. Det står om verop. Det står om basuner och händelser som kommer att drabba den här jorden. Och i sammanhangen, i de olika sammanhangen, så kommer det här fram som har med våra böner att göra. Det står så här i exempelvis då kapitel 8. Och vi kan läsa från början. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud. Och de fick sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans med alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen steg från ängelns hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud. Det här handlar om basuner som ska stötas i, eller änglarna ska förmedla budskap ifrån höjden. Men så ser vi här i det här sammanhanget hur det heligas böner finns med. Alltså våra böner är med och påverkar vad som händer, vad som äger rum. Och vi kan läsa exempel på hur människors ställningstaganden. Ta exempelvis situationen i Nineve när profeten Jona kom dit. Nineve var dömt till undergång. Men så skedde det en omvändelse. Människorna i staden började söka Gud. Och Gud ångrade sig. Han räddade staden vid det tillfället. Så här kan vi läsa om olika händelser och hur bönen då har en påverkan som vi inte ska underskatta. Det står i femte kapitlet i Uppenbarelseboken också, och det är det här gripande kapitlet där vi blickar in i själva tronsalen i himlen. Vi ser i kapitel 4 och 5 hur himlen öppnas, hur han som sitter på tronen och därifrån makten utgår. Och det här, vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Ja, det här är händelser som pekar på försoningen, verkligen. Och också i det här sammanhanget, det står om lammet inför tronen. Det står det sen så här i 8:e versen. Och när lammet då tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse, som är, hör här, de heligas böner. Dina böner är verkligen levande inför Gud, betydelsefulla. Tröttna inte att be. Sök inte lösningarna och svaren på andra vägar, utan bli stilla inför Gud. Han är mäktig, verkligen. Rop som stiger upp till Gud handlar det om. Rop som kommer inför honom, som sitter på tronen. Jag ska lyfta fram några exempel från den bibliska historien, och vi ska börja i första Mosebok. Här kan vi läsa om en fruktansvärd situation egentligen. Det handlar om Sodom och Gomorra. Vad hände i Sodom och Gomorra? Och vad var det som föranledde att Herrens änglar kom till Abraham? Det var böner. Det var rop som steg upp. Vi ska läsa så här. Det står i 18:e kapitlet och vers 16 och framåt. När männen bröt upp därifrån såg de ner mot Sodom. Och Abraham följde dem en bit på vägen. Då sade Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Abraham ska bli ett stort och mäktigt folk, och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rätt och rättfärdigt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Sedan sade Herren, ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför tänker jag gå ner och se om det har gjort så som i ropet som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Det står här om ett rop. Vad är det för rop? Ja, vi kan läsa om Sodoms synd. Vi kan läsa om vad som för sig gick i den staden. Förtrycket mot de fattiga. Hur man förtryckte änkan. Man förtryckte de behövande. Och det fanns samtidigt ett sånt överflöd och en sån omoral och så mycket otukt och så mycket ondska som rådde i den här staden, och människor led svårt. Och vi ser här hur det står, ropet steg upp till Gud. Jag tror inte det var genomtänkta böner, ordrika, utan det var många människors djupa ångest som kom till uttryck. Lidande människor. Man visste inte vem man skulle vända sig till. Man visste inte vad man skulle ropa, bedja. Utan det var något som kom ut ifrån dessa förtvivlade hjärtan. Men det steg upp till Gud. Och Gud agerade. Gud hörde. Han steg ner och ville se. Och så kan vi läsa sen om Abraham, hur han trädde närmre Gud. Han trädde närmre Gud och bad till Gud. Och så bad han om det skulle finnas rättfärdiga i den staden. Och vi ser hur den här konversationen verkligen är öppen. Gud, han svarar att, ja, han svarar och går alltså Abraham till mötes för att Abraham vädjar till honom. Abraham ber till honom om frälsning, om räddning för människor. Det var en hemsk situation i Sodom. Staden gick under, människorna gick under i den synd som där var rådande. Jag ska lyfta fram ett annat exempel. Vi ska gå till andra Mosebok. Och här har vi i det tredje kapitlet en händelse. Det är Mose som han hade ju blivit uppväxt i Egypten och fostrad i faraos hus. Han hade ett stort inflytande där, men så fick han vid 40 års ålder fly för sitt liv då han hade tagit livet av en egyptisk soldat. Tiden hade gått. Mose var nu närmare 80 år. Det har alltså gått en hel generation. Och då säger Gud till Mose. Alltså Gud visar sig i en brinnande buske. Och Mose, han trädde fram inför Gud och han får veta att han står på helig mark. Och så börjar Gud tala till honom och säga: jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och Mose, han dolde sitt ansikte för han bävade för att se på Gud. Och då börjar Gud tala till honom. Det står i andra Mosebok 3 och vers 7. Herren sade: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Och så vidare. Vad är det som händer här? Jo, det är på ett sätt bönesvar. Gud har lyssnat. Gud har hört varje rop. Och det här är så oerhört. Gud hör verkligen varje människas rop. Och så talar han till människor. Här talar han till Mose som fick bli ett redskap för att befria detta folk från förtrycket i Egypten. Så här kan vi fortsätta att läsa om bönens betydelse. Jag ska ta ännu ett exempel och vi ska gå till första Samuelsboken. Den inleds ju att berätta om Elkana, en man som hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade inga barn. Hon var alltså barnlös och det här var en svår plåga för henne. Hon led verkligen över den här barnlösheten. Och hennes, eller Peninna då, Elkanas andra hustru. Det står om henne hur hon retade Hanna, provocerade henne just för att hon var ofruktsam. Och det här var något som pågick år efter år. Men Hanna, hon följde med Elkana till Silo år efter år också. Dit man åkte för att offra och tillbe Herren. Det står så här då i första Samuelsboken 1, vers 10 om Hanna. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa: Herre Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rak kniv ska röra hans huvud. Medan hon bad länge inför Herren iakttog Eli. Eli var alltså prästen. Han iakttog hennes mun. Hanna talade nämligen i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig. Men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var berusad. Därför sa han till henne: hur länge ska du bära dig åt som en berusad? Se till att göra dig av med vinet. Nej, min herre, svarade Hanna. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ för Herren. Ta inte din tjänarinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till nu. Då svarade Eli henne: gå i frid och må Israels Gud ge dig det du bad honom om. Hon sa: må din tjänarinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon iväg, tog sig mat och såg inte sorgsen ut längre. Hon bad alltså om en son. Och vi kan se hur hon sen fick bönesvar. Hon blev mamma till Samuel som blev domare i Israel. Ja, här har vi läst om flera bönesvar. Och Bibeln är full av löften när det gäller bönen. Hur vi genom att komma inför Gud i bön kan bli uppbyggda, kan bli lösta. Vi kan få vår tro styrkt och så vidare. Men jag ska lyfta fram ännu ett bönesvar. Och det här menar jag är det största under som kan äga rum hos en människa. Det vi ska läsa om nu. Något av det sista som Jesus sa till sina lärjungar, det var ju att överlämna missionsbefallningen. Alltså uppdraget. Gå ut i hela världen. Förkunna evangelium. Döp. Och så vidare. Och det här var ju ett uppdrag som krävde speciella kvaliteter hos människan. Vem kan bli en apostel på det här sättet? Vem kan bli ett vittne? Jo, den som självklart har erfarenheten av att ha tagit emot Jesus. De här människorna, lärjungarna här, de hade tagit emot Jesus. De visste vad det handlade om. Att de hade sett, de hade varit med om hela Golgata-dramat. Och sett och erfarit hur Herren själv hade förlåtit dem deras synd. Rest dem upp som nya människor. Men så säger Jesus till sina lärjungar, och vi går till apostlagärningarna. Vi ser från början där. Det står i första kapitlets fjärde vers att Jesus vid en måltid befallde apostlarna så här: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och lite längre fram så talar Jesus om just vad det här dopet i helige ande för med sig. Att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Lärjungarna skulle alltså inte ge sig ut nu och försöka konstruera den här nya religionen och göra den intressant på något sätt. Att vinna framgång eller motgång hos människor. Nej, det handlade om att bli beklädda med en kraft ifrån höjden. Och Jesus sa: vänta i Jerusalem. Och så går vi till det andra kapitlet, så står det här hur man var alla samlade. Man hade alltså tagit Jesu ord på allvar och stannat i Jerusalem i väntan på det här löftet. Man bad till Gud. Bönen, den var betydelsefull. Man kan tycka att ja, men det här var ju redan bestämt. Det här var ju färdigt. Kunde inte den heliga ande bara komma? Ja, det finns en oerhörd hemlighet här. Att närma sig Gud i bön. Att bedja till honom. De var alla samlade. Och så hördes ett dån från himlen. Som när en våldsam storm drar fram. Och de blev alla uppfyllda av helig ande. Och där och då i Jerusalem så kan vi se hur den första församlingen genom tiderna börjar att evangelisera. Börjar att agera. För att vad då? Ja, för att sprida evangelium. För att förkunna det här oerhörda budskapet om Jesus, hans försoning, hans död och uppståndelse. Och Petrus, han håller en enorm pingstpredikan här i Jerusalem den här dagen. Tyvärr har vi inte tid att läsa igenom den. Men resultatet, då man fylld av den helige ande nu förkunnade evangelium, resultatet, det var att människor kom i syndanöd. Människor som hörde budskapet blev så träffade och överbevisade om sin synd att man började ropa till Petrus. Man började ropa precis som vi har läst om tidigare här i exempel hur rop har stigit upp till Gud från djupet av människors hjärtan. Och det är det här som är en grund för att människor ska förstå evangelium. Evangelium är ingen konstruktion som man kan konvertera till eller ifrån. Nej, evangelium, det är ett nytt liv. Det gamla livet dör, men så får man ett nytt liv i Herren Jesus Kristus. Och vi behöver bli befriade från synden. Så här står det, vi ska läsa det till sist. Apostlagärningarna 2, 37. När de hade hört detta, högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Det här var ett resultat av bön. Det var ett resultat av Gud i samverkan med människor. Människor som hade överlämnat sig åt honom, som hade bett till honom, som hade ropat till Gud. Och som nu hade blivit uppfyllda av den helige ande. Människor som hörde, som kom inom hörhåll för det här. Ja, de stod där och kunde inte annat göra än att ropa hjälp. Hur ska vi bli befriade från denna synd som snärjer? Denna plåga, denna börda som hänger över våra liv. Man ropade: bröder, vad ska vi göra? Och så stod Petrus där med svaret: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Bönens makt är stor. Vi måste sluta där för den här gången. Du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Maranata.se är vår hemsida där du hittar mycket information. Gud välsigne var och en på återhörande.